Men ska vi faktiskt vänta tills vi är pensionära för att skratta mer? Borde vi inte kika lite på hur vi kan skratta mer genom hela långa karriären? Jag öppnade dörren till evenemangscentret Lilla Finlandia i Helsingfors och ställde mig i garderobskön. Damen framför mig som lämnade in sin jacka vände sig om och fick syn på mig. Väldigt högt, ropade hon. Oh my god! Är det du som är överraskningsuppträdande? Gitta, titta, det blir stand-up! Gud vad roligt! Jag fick knappt upp munnen förrän Gitta och ett tredje fruntimme dykt upp och alla tjattrar på om hur roligt det ska bli med stand-up, för de hade faktiskt inte tänkt att det här skulle vara ett sånt evenemang utan något mycket tråkigare. Jag harklar mig. Jag har inte gjort stand-up på 16 år. Jag ska vara med i panelen om implementering av automatiserad innehållsgenerering i intern kommunikation. Jag vet inte om jag någonsin sett någon vara så besviken på mig. Jag älskar komik, humor och alla möjliga roligheter. Men det är faktiskt så att jag inte har gjort stand-up-gigs på 16 år. Istället har jag varit utvecklingschef på ett tv-produktionsbolag, politisk specialmedarbetare, kommunikationsdirektör för ett börsbolag, direktör på ett internationellt konsultföretag, med mera. Men det är ändå just komiker folk allra helst vill kalla mig. Till och med Finlands största dagstidning, som i regel brukar ha sina fakta ganska rätt, kunde inte motstå frestelsen att bygga upp en hel artikel med narrativet att jag är stand-up-komiker. 9 år efter mitt sista stand-up-gig. Men mer om det senare. Jag är Lotta Backlund. Jag är alltså inte stand-up-komiker, men jag är din sommarpratare idag. Även om jag inte längre levererar skämt på scenen, tror jag starkt på att det är viktigt med mer humor i arbetslivet. Och jämfört med alla andra finska företagsledare så har jag faktiskt auktoritet att tala om humor. Det är alltså så att man kan ta bort flickan från humorscenen, men kanske ändå aldrig humorscenen från flickan. Humor och komedi är fortfarande mina viktigaste värderingar och mitt sätt att se på livet och världen. Att jag blev komiker var kanske inte en slump. Det var något slags kall. Som för vem som helst som känner att de har ett kall av något slag, insåg jag att om jag ville bli lycklig så fanns det inget annat val än att på sätt eller annat svara på kallet och börja göra humor. Jag kommer fortfarande ihåg den första vitsen jag hörde och förstod. Jag var 3 eller 4 år gammal och var med mina föräldrar i Tammerfors hos familjebekanta. Deras son Olli, som var ett halvt år äldre än jag, hade lärt sig ett skämt. 2 tomater gick över vägen, den ena blev överkörd, den andra ropade "Come on, ketchup!" Jag tyckte vitsen var så rolig att jag berättade den för mina föräldrar 8 eller 9 gånger under bilvägen hem. I komedi blir ens hjärna överraskad. Och jag tycker det är helt underbart. Du förs i en viss riktning, men plötsligt vänder det. Jag älskar förändring, jag älskar när något jag inte förväntat mig händer och jag älskar överraskningar. Jag tror att det beror på att min hjärna eventuellt är programmerad så att den alltid tänker 2-3 steg framåt. Det är visserligen en väldigt bra egenskap för konsulter och kommunikationsproffs, vilket jag är nu för tiden. Synd bara att man sällan blir överraskad om man är sån. Ända sedan jag hörde den där ketchupvitsen har jag förstått att jag älskar humor. Men då visste jag inte att jag ville bli komiker. Mest för att jag inte visste att man kunde bli det. Jag är född 1980. Som tonåring kunde jag inte ens drömma om att bli stand-up-komiker. För jag visste inte att det fanns något som stand-up-komedi. Stand-up har såklart funnits hur länge som helst. Men de första stand-up-klubbarna i Finland kom till först sent på 90-talet. Det är också då jag har sett stand-up på finska eller svenska i Finland för första gången. Men jag älskar alltså komedi, för jag hade sett det live på en scen. På 90-talet köpte min mamma ett kanalpaket till oss. Det betydde att man plötsligt kunde se utländska kanaler på finsk tv. Många jämngamla stannade uppe sent på veckoslutsnätterna för att smygkolla på vuxenunderhållning från Kanal Plus. Men jag stannade uppe sent för att titta på BBC Prime som visade amerikanska komediprogram som innehöll stand-up. Det var alldeles magiskt. Jag tyckte stand-up var begeistrande och stand-up-komiker var genialiska. Bara genom att prata fick de publiken att skratta. Och skratten kom och kom med typ 15 sekunders mellanrum. Det fanns inte några roliga hattar eller bananskal eller annat larv, utan det var personen och hennes mikrofon. Det var så annorlunda än den komedi som fanns i Finland på den tiden. Det var typ Pulttiboys eller Kummeli eller Jope Ruonansuus tokiga låtar som ansågs vara roligt då. En sak som alla komiker i min ålder har gemensamt är att alla har sett Eddie Murphys video Raw. Det var den enda stand-up-showen man kunde hyra på video från Makuni eller Ärtkiosken. För det var bland de första stand-up-solo-uppträdanden som hade spelats in och distribuerats globalt på VHS-kasset. På tiden före internet kunde man inte komma åt stand-up sådär bara. Och vi var desperata efter att se sån komedi. Aj, vem vi? Nå, alla vi som innerst inne på något sätt insåg att vi älskar stand-up. Vi som sen blev komiker. Vi var säkert som något kåta tonårspojkar som gick runt och letade efter en jallu eller ens någon Anttilas underklädskatalog. Bara att vi försökte få tag på vad som helst som liknar stand-up. Klart att det är en ganska lång väg från att veta att stand-up existerar till att kliva upp på en scen och uppträda. Och det var det för mig också. Det räcker ju inte med att bara älska komedi. För att bli stand-up-komiker måste man också vara rolig. Men där i 20-årsåldern hade jag börjat få en aning om att jag kanske var rolig. Jag började släppa ur mig skämt med kompisar eller vid lunchbordet. Jag var snabbtänkt och reagerade med roliga svar i helt vanliga diskussioner. Du kanske också har någon i din kompiskrets som är den roliga. Men det var jag som hade den rollen. Kanske har fortfarande. Jag studerade på Hanken i Helsingfors och hade dessutom väldigt ivrigt blandat in mig i student- och ungdoms- och kommunalpolitik. Det fanns plötsligt olika större sammanhang där jag pratade inför människor och folk skrattade åt mina skämt. År 2002 satt jag i studentkårens styrelse. En kväll hade vi aftonskola hemma hos Tony Eichholz och som i en bisats sa han: "Jag skulle nog hellre titta på Late Night with Lotta Backlund än Late Night with Conan O'Brien." Fortfarande, nästan 25 år senare, kommer jag ihåg den meningen. Det var nog då som jag på riktigt första gången började fundera hur jag skulle få det att bli verklighet. Den våren såg jag i den numera avslutade City-tidningen en annons för en stand-up-kurs. Men jag hade redan ordnat så att jag för andra året i rad skulle sommarjobba på ett finskt pappersbolagskontor i Budapest. Och kursen började först efter att jag hade åkt. Men nästa vår såg jag samma annons på nytt. Nu förstod jag vad som behövde hända. Jag anmälde mig till kursen. Att gå en kurs i stand-up lär dig inte att bli rolig ifall du inte är rolig. Men ifall du är, så lär du dig hur komedi är uppbyggt, hur det lönar sig att samla och skriva material och vad reglerna för komedi är. Okej, det där var lite dumt sagt, för det finns faktiskt inga regler i stand-up. Om du är rolig så räcker det. Det är den enda regeln. Va? Rolig? Om du inte är det, då ska du inte vara på scen. Då ska du göra ditt material roligare eller sen ska du sluta. Kursen tog 3 dagar och den hölls på nattklubben On The Rocks i Helsingfors. Det var symboliskt ett ganska bra ställe för kursen. Stand-upens illusion är ju att komikern bara ställer sig på scenen och börjar berätta historier som hen kommer på där och då. På kursen bryter man ner allt det där för att lära sig hur humor, så att säga, tillverkas. Och för att lära oss att tillverka vår egen humor. Nå, nattklubbens illusion är att där händer magiska, roliga, nattliga saker. Men när du går dit på dagen med alla lampor tända, så är det ett lite sunkigt ställe där skorna klibbar fast i golvet och det luktar spild öl och gammal rök. Men när man är komiker är det just det man vill. Skapa en illusion. Man vill vara den som släcker lampan för att det ska bli magiskt och roligt. Min första riktiga keikka hade jag i september 2003. Det var open mic-kväll, eller som man så stöttande kallade det, nouse vi en kykyjen ilta, typ stigande förmågårskväll. Jag hade 5 minuter sentid och jag hade lärt mig mitt sätt utan till så bra att huset skulle ha kunnat fatta eld och jag skulle ha kunnat köra mitt sätt till slut. Jag talade om att vara finlandssvensk och singel. Folk skrattade rimligt mycket och jag fick inga blackouts. Med tanke på att det var första gången jag stod på stand-up-scenen så kan man väl säga att det nog var en succé. Skulle det ha gått dåligt kan ni tänka mig att jag aldrig skulle ha gått upp på scen igen. Att stå på scenen och inte få skratt för sina skämt är riktigt ruskigt. Det har hänt varenda komiker någon gång, men om det händer första gången man är på scen, så kan det nog vara kört. Att göra stand-up är bland de mest skrämmande saker en människa kan göra. Enligt en berömd studie är cirka 75% av alla människor rädda för att tala inför publik. Den rädslan var större än andra vanliga rädslor som höjdskräck eller skräck för spindlar och till och med döden. Därifrån kommer den så kallade sanningen att människor är mer rädda för att tala inför publik än för att dö. Det stämmer delvis. De som deltog i studien svarar oftare att de var rädda för att tala inför publik än för något annat, inklusive döden. Men när intervjuobjekten ombads att välja en av de främsta rädslorna valde de nog oftast döden. Hur som helst, stand-up är skitskrämmande. Men stand-up var också det bästa som fanns. Det började väldigt fort gå väldigt bra för mig. Jag var inte den enda som hade fattat intresse för stand-up i början av 2000-talet. Media var intresserade och publiken ville ha mer. Fler stand-up-klubbar dök upp och stand-up-kvällar började ordnas i hela landet. Jag har giggat i alla stora städer och på alla stora scener i Finland. Jag har uppträtt på Kulturhuset och Svenska Teatern och på Nordens största stand-up-festival i Tavastehus. Men jag har också uppträtt på mindre orter som Vammala, Äänekoski och Hange. Jag fick hela tiden fler och fler gigs, tills jag plötsligt märkte att jag skulle kunna jobba heltid som komiker. Det gjorde jag ändå aldrig, för jag hade också ett annat jobb på dagarna. Först på riksdagen, sen på Radio Energy som programledare och till slut på Nelonen, där jag gjorde ett dagligt humorprogram som hette B-studio. Stand-up var kul och jag ville hela tiden korsa följande mållinje. Tänk om någon skulle betala för att göra det här. Sen gjorde någon det. Tänk om jag fick uppträda på landets bästa stand-up-klubb, Studio Pasila, där endast alla de bästa komikerna uppträdde. Sen fick jag det. Tänk om jag fick uppträda på samma gig som någon stand-up-legend som Krisse Salminen eller André Wikström. Sen fick jag det. Tänk om jag skulle få uppträda på TV. Sen fick jag det. Tänk om jag skulle få åka på turné. Sen fick jag det. Men sen en dag fanns det inte lika mycket att sträva efter. Jag kunde skriva mer material och göra mer gigs, men det var liksom inte nya gigs. Det var bara mer av det som jag redan hade gjort. Samtidigt hade jag ju nog alltid tänkt mig att jag skulle bli något annat också. Något inom politik eller något inom näringslivet. Ett vuxenjobb i den verkliga världen. Så när jag 2009 var gravid med min dotter anmälde jag att jag ännu uppträder på Tomatteja-festivalen i maj och sen blir jag mammaledig och efter det vet jag inte ifall jag återvänder till stand-up-scenen eller inte. Det gjorde jag inte. Istället gjorde jag precis det som jag hade tänkt att jag skulle. Jag blev någonting inom politik. Jag blev någonting inom näringslivet. Klart att jag fortfarande också hade jobb som syntes för allmänheten. Jag var kolumnist i olika tidningar. Jag var kommentator i olika tv-program. Jag körde konferensierjobb. Det hände att jag fick förfrågningar om att komma och göra stand-up, men de minskade an efter. Alltid när det skrevs om mig eller jag presenterades någonstans var jag tvungen att korrigera. Nej, min titel kan inte vara stand-up-komiker för jag gör inte jobbet mera. Jag var och är väldigt stolt över att jag har varit stand-up-komiker. Det var bara inte rätt att säga så om mig mera. Fast det tyckte jag inte alla. Sommaren 2017 tillbringade jag 5 veckor i Kalifornien. Halvt distansjobbande, halvt semestrande. Jag hade precis fått sabbatsledigt från mitt jobb som utvecklings- och försäljningsdirektör på tv-produktionsbolaget Warner Bros. För att börja jobba som Helsingfors första borgmästares politiska specialmedarbetare. Det var ganska långt från stand-up-scenen om man säger så. En politisk specialmedarbetares jobb är att fungera som extra händer och extra hjärna. Man hjälper till med att planera, koordinera och genomföra deras, i mitt fall borgmästares, politiska agenda. De allra flesta människor kan inte nämna en enda politisk specialmedarbetare. Och så ska det vara också. För de är människor som arbetar i kulisserna och som aldrig blir nyheter. Fast den här gången skulle det gå annorlunda. Min kollega Laura Åvall och jag hade utnämnts till politiska specialmedarbetare till Helsingfors borgmästare. Dagen efter utnämningen hade Helsingin Sanomat en artikel på ett helt uppslag med en rubrik som på svenska är ungefär Helsingfors borgmästare anlitade en ståuppkomiker för att hjälpa till. Orsaken till att artikeln var så stor var att nästan hela uppslaget bestod av en stor bild av mig på scenen under ett stand-up-gig. Jag hade inte stått på stand-up-scenen på 8 år och min komikerkompis Ali Jahangiri påpekar senare att han kom ihåg kvällen då bilden togs. Det var mer än 10 år tidigare. Tidningen hade alltså valt en över 10 år gammal bild för att stödja sitt narrativ. Även om de i sitt arkiv har bilder av mig från typ varje år efter det. Men ingen av dem är av mig på stand-up-scenen. Givetvis, för det hade inte varit mitt arbete på länge. Kanske tanken på Helsinginsan om att vara att förnedra mig. Eller kanske att förlöjliga den nya borgmästaren. Det kom dock inte att funka. Själv tog jag det ganska lugnt. Karavani kulkee, koirat haukkuu, tänkte jag. Det är ett finskt idiom som används för att beskriva situationer där folk försöker hindra eller kritisera någon, men där man själv bara lugnt fortsätter sitt arbete för att nå sina mål utan att låta sig störas av det. Ville Villenius, som var PR-trollkarl på 90-talet, sa lite på skämt åt mig en gång att huvudsaken är att namnet är rätt och bilden stor. Och det var det den här gången. Men jättemånga blev ilskna för min skull. Karina Hazard och andra kändisar postade på Twitter och andra sociala medier om hur elaka och dumma och dåliga journalisterna var på Helsingin Sanomat. Esa Suominen skrev att om Hesaris linje är att titulera folk med något slumpmässigt yrke som de någon gång haft, så borde man ju ha rapporterat om hans utnämning med orden lagerarbetare Esa Suominen utnämndes till statssekreterare. Det var dessutom ganska många som påpekade att det är rätt imponerande att någon har varit komiker. Sen var det också många som räknade upp allt annat jag har på mitt CV utöver att ha varit ståuppkomiker. Det var en lång lista med olika förtroendeuppdrag, arbeten och projekt. En lika stor personlig branding-kampanj på sociala medier skulle jag inte ha kunnat köpa för pengar. Så jag klagar inte. Det att jag är känd som komiker, även som ex-komiker, ger mig dessutom vissa undantagsrättigheter i sociala sammanhang. När jag skämtar så kontextualiseras det rätt. Nu för tiden är det vanligt att folk med avsikt missförstår skämt och retorik. Men jag löper inte riktigt samma risk som många andra, eftersom de flesta utgår från att jag för det mesta har glimten i öga. Och det har de ju rätt i. Jag heter Lotta Backlund och jag är din sommarpratare idag. Jag pratar om hur otroligt viktigt humor och komedi är för mig. Och hur viktigt det borde vara för alla, också på jobbet. Trots att jag tekniskt sett inte längre är stand-up-komiker, så tänker jag mig ändå att jag i finska näringslivet, jämfört med alla andra finska företagsledare, faktiskt har auktoritet att tala om humor. Just nu har jag lyckan att jobba på ett företag där arbetskulturen är dynamisk och proffsig, men ändå lite lättsam. Alla mina arbetsplatser har inte varit såna, utan jag har också jobbat på en alldeles fruktansvärt humorlös arbetsplats. Och det gjorde ont i själen varje dag jag jobbade där. Skillnaden i mitt välmående är så dramatiskt att jag idag vill tala med dig om humor på arbetsplatsen. Det finns något som kallas Global Humor Cliff. Det syftar på fenomenet där människors förmåga att skratta och uppleva humor i livet minskar kraftigt när de blir vuxna. För 12 år sedan gjordes en gallupundersökning med över 1 miljon människor i 166 länder. Den visar att skratten har sin topp under barndomen. En 4-åring skrattar cirka 300 gånger om dagen. Sen skrattar vi allt mindre. Tills vi i 40-årsåldern tar 2,5 månad på oss att skratta lika mycket som ett barn gör på en enda dag. Undersökningen mätte bara mängden skratt. Inte orsakerna, men man tror att minskningen beror på någon slags samhällelig press och förväntningen att bete sig professionellt på arbetsplatsen. Undersökningen visar också att när vi är klara med arbetslivet börjar vi skratta mer igen. Och det är ju bra. Men ska vi faktiskt vänta tills vi är pensionärer för att skratta mer? Borde vi inte kika lite på hur vi kan skratta mer genom hela långa karriären? För det här är ju riktigt, riktigt dåligt. Säg att du går in i arbetslivet när du är 25 och blir pensionerad när du är 65. Det här kan visserligen vara önsketänk för en 30-åring, men vi låtsas. Och säg att du jobbar, som man i snitt gör, 40 timmar i veckan. Du har 5 veckor semester i året så du jobbar 47 veckor. Det blir 1880 timmar i året och sammanlagt 75 200 timmar som du tillbringar på jobbet under hela din karriär. Och då är det inte medräknat någon övertid. Det är en helt vansinnigt lång tid att inte vara glad och inte skratta på. Okej, nu ska jag en stund inte vara ex-komiker utan anatomiker och berätta lite fakta. Det som händer när man skrattar är att vår kropp utsöndrar endorfiner och dopamin, som är en signalsubstans som styr hjärnans belöningssystem och sprider känslor av glädje, motivation och välbehag. Dessutom utsöndrar kroppen oxytocin när du skrattar, och det är ett hormon som främjar sociala band, tillit och känslor av samhörighet. Skratt gör att stresshormonet kortisol minskar. Fattar du, chefen? Om folk på din arbetsplats skrattar, upplever humor eller ens lättsamhet, så har du plötsligt en massa anställda vars fysiska lycka ökar. Tror du att de då hellre vill A, säga upp sig från din arbetsplats, eller B, stanna kvar på din arbetsplats? Vad annat händer? Deras blodtryck sjunker och deras hjärthälsa ökar. De kommer att tycka om sina kollegor mer. Och när de tycker mer om sina kollegor kommer de att prestera bättre. Och vet du var det syns? Under strecket. Och det är det som dina chefer tittar på. När dina anställda skrattar får du en löneförhöjning eller en fet bonus. Modernt ledarskap handlar inte bara om att ge instruktioner eller fatta beslut. Det handlar framförallt om att inspirera, motivera och bygga relationer med sitt team. Humor är ett av de mest effektiva sätten att göra det här på. En chef som har humor visar mänsklighet och ödmjukhet, vilket gör dem mer relaterbara och sympatiska. Problemet är att ju högre chef man blir, desto mer panikartat försöker man vara den allvarligaste man kan vara. Därför ser de flesta börsbolags vd:n identiska ut. De heter Mikko, har grå kostym och ingen personlighet. Det borde man försöka bli av med. Men inte bara för att någon random ex-komiker säger det på radion. Helt riktig forskning har visat att chefer med humor uppfattas som mer kompetenta och trovärdiga av sina anställda. Det beror på att humor signalerar självförtroende och social intelligens. 2 egenskaper som är avgörande för framgångsrikt ledarskap. Folk älskar när ledare visar att de har en förmåga för självironi. I tiderna brukade en veckotidning varje vecka publicera ett bildpar de kallar som 2 bär, där de hade bilder av människor som kanske lite liknar varandra. En vecka hade de en bild av min dåvarande chef Jan Vapaavuori och schlagersångaren Jari Sillanpää. Det här var före han blev cancelled på grund av äckliga brott. Och tidningen hade faktiskt nog lyckats hitta bilder där de 2 herrarna liknar varandra. Jag föreslår att vi skulle tweeta bilderna. Vad ska det vara för bildtext? Frågade chefen. Jag sa, nu vet jag hur jag skulle se ut om jag log lite mer. Den blev en av hans mest gillade posts. Det finska ordet tosikko är lite knepigt att översätta till svenska eftersom det inte finns ett exakt motsvarande ord. Torboll är nära, men inte riktigt samma sak. Tosikko beskriver en person som är allvarlig, utan humor och som inte uppskattar skämt. Det handlar inte nödvändigtvis om att personen är sur eller tråkig, utan mer om att de saknar förmågan, eller framförallt viljan, att se det roliga i saker. Jag var en gång på en arbetsplats där det fanns många tosikko. Och det var en av de mest prominenta egenskaperna i arbetskulturen där. Det fanns ett så starkt fokus på social rättvisa och inkludering att människor till sist kände sig osäkra att kämpa eller uttrycka sig fritt. Märk väl, att satsa på jämställdhet, diversitet och inkludering är bra för business. Men det finns också en risk för att ökad vaksamhet kring språk och humor skapar en känsla av övervakning och i sin tur begränsar spontaniteten i sociala interaktioner. Om man inte styr kulturen i rätt riktning blir det istället en konstant hysterisk rädsla för att någon ska bli sårad eller känna sig kränkt. Den minsta lilla dåligt formulerade bisatsen kunde ställa till med enorma interna konflikter av olika slag. Det hände nästan dagligen att någon blev bestört av något, stort eller litet. Och till slut blev allt så stelt och personlighetslöst att jag bara ville gråta. På ett stort kundevenemang vid Orna uppträdde Ismo Leikola. Ismo är en av Finlands mest berömda och begåvade stand-up-komiker. Och han är dessutom den enda finska komikern som blivit superpopulär och framgångsrik också i USA. Han har till och med vunnit titeln Funniest Person in the World i en känd amerikansk komeditävling. När evenemanget slutade kom tiotals kollegor upp till mig och frågade: har någon blivit arg? Folk kunde inte njuta av komedin för de bara funderade på vilket av skämten som skulle vara det som någon skulle stöta sig på. Det var inte att de själva blivit arga, men de var säkra på att någon skulle ta illa upp, bli kränkt eller arg. Ismo Leikola är inte den sortens komiker som förargar, för han gör inte någon som är utsatt till åtlöje. Don't punch down är regeln. Skämta inte neråt, sparka alltid uppåt. Och det gör Ismo. Ifall du undrar ifall någon ändå blev arg, är svaret jo. Ett antal anställda skickar feedback om att någon bisats eller ett enstaka skämt i stand-up-sättet inte var i god smak och att företaget inte borde ta in komiker för att uppträda igen. På arbetsplatsen resulterar den här typens kultur i att anställda undviker humor helt för att inte riskera att missförstås eller såra någon. Chefer och kollegor känner sig tvungna att censurera sig själv, vilket leder till en stelare och mindre kreativ arbetsmiljö. Humor, som normalt fungerar som ett verktyg för att bygga relationer och minska stress, försvinner från arbetsplatsen, vilket påverkar både arbetsglädjen och produktiviteten negativt. Min kompis som jobbar på ett nationellt förbund skulle med sina kollegor hitta på värderingar för arbetsplatsen. Många av dem tyckte humor kunde vara ett bra värde. De upplevde att det var just den gemensamma humorn som fick dem alla att trivas så bra och som också hjälpte dem att handskas med svåra och tunga ärenden. Arbetsplatsens yngsta medlem invände: humor kan inte vara ett värde. Så mycket hemska saker har gjorts i humorns namn. De yngre som kommer in på arbetsmarknaden har ofta en annan, mer avslappnad syn på arbete och fritid. Men den sträcker sig inte ända till humor. De har vuxit upp i en kultur där man kan bli cancelled eller kritiserad offentligt för ett skämt. Och det är kanske det som har lett till att de väljer mer humorlösa sätt att kommunicera på. Det är förstås också möjligt att humorlösheten beror på att de som kom in på arbetsmarknaden under pandemin var tvungna att distansarbeta och aldrig träffa eller bli bekanta med sina kollegor. Därför minskar möjligheterna till spontana interaktioner och skämt, vilket säkert leder till en mindre humoristisk arbetsplats. Jag vill rädda generation Z, för en arbetsplats som tillåter humor gynnar också dem. Humorförakt handlar säkert också om en önskan att skydda sig själv och andra från att bli sårade eller exkluderade. Samtidigt är det viktigt att erkänna humorns roll i att hantera svåra ämnen och skapa gemenskap. Nyckeln ligger i att använda humor med empati och respekt. Men väljer man att bara hata humor eller vara misstänksam mot all humor, så går man miste om alla de goda egenskaperna som humor för med sig. Efter 3 år på en arbetsplats där det fanns en så stor och aktiv avsmak för det som jag värderar högst i livet, humor, kunde jag inte fortsätta jobba där. Att ha kollegor som stöter sig på humor är som att vara i ett förhållande med en narcissist. Du kan försöka vara till lags, men reglerna ändrar hela tiden. Jag var rädd för att jag skulle börja anpassa mig till det humorlösa. Jag kände redan att det höll på att börja hända, men jag kom bort i tid. Varje dag återhämtar jag mig lite mer efter de här 3 åren. Varje halvdåliga meme, varje fis som jag skrattar åt, varje fjantiga skämt som får mig att dra på mungippan är helande. Den finska arbetskulturen har traditionellt sett präglats av seriositet, effektivitet och en viss återhållsamhet. Det har funnits en tendens att strikt skilja mellan arbete och fritid och att undvika onödigt prat eller skämt på arbetsplatsen. Jag hoppas att det här håller på att ändras. Jag tror att en mer avslappnad och humoristisk arbetsmiljö kommer att bli allt mer efterfrågad och accepterad. Jag vet att humor på arbetsplatsen bidrar till konkret nytta. Forskning visar till exempel att humor kan minska stress med upp till 40% och samtidigt öka kreativiteten och innovationsförmågan. Och att team som tillåter humor och använder humor i det dagliga umgänget presterar upp till 23% bättre än team som inte gör det. Därför ska man inte tänka att man har tur om man har det lite roligt med kollegorna på arbetsplatsen. Utan man ska välja att strategiskt försöka göra sin arbetsplats lite roligare. Genom att vara öppen för humor skapas fler attraktiva och produktiva arbetsplatser så länge det sker respektfullt och inkluderande. Ja, det är lite komiskt att jag inledde med att jag inte är komiker, men sen ägnar jag halva programmet åt att prata om just hur viktigt det är med humor, också på jobbet. Men det är just det som är poängen. Att även om jag lämnat scenen så har komiken aldrig lämnat mig. Den har färgat allt jag gjort sen dess. Och jag är tacksam för det. Så kanske jag borde omformulera det. Jag är inte längre ståuppkomiker, men jag kommer nog alltid att vara komisk. Och det är en del av mig som jag varken kan eller vill göra mig av med. För det förgyllar mitt liv på så många sätt varje dag. Jag är Lotta Backlund och jag har varit din sommarpratare idag. Ett sista gott råd. Hindra dig själv aldrig från att skratta. Om du känner att något är roligt, så låt det komma bara.
Dagens sommarpratare var Lotta Backlund, kommunikationsproffs och tidigare stand-up-komiker. Redaktör Charlotte Winberg. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.